Det var mig en jäkla bomb som du slängde ut under söndagskvällen, Johan. Du skickade ett sms till mig med bara en bomb och då vet jag att det är någonting på gång. Men då tänkte jag, nu ska du ha någonting till podden, men du vågade inte spara det på den Adam Ollas Mattsson till Färjestad.
Nej, jag fick lite erfarenhet av det förra veckan, för jag satt ju på den här Mark Langhammer när vi spelade in förra veckan, och efter att vi hade spelat in så la ju lokaltidningen Sydsvenskan ut att Mark Langhammer var på gång till Malmö från Oskarshamn, så nu vågar man inte hålla på någonting längre om man är osäker, och det här visste lite för mycket folk om för att jag skulle våga hålla på det.
Så det var bara att kasta det på tangenterna samtidigt som du satt i Karlskoga och kollade på en hockeymatch?
Jag kan säga som så här att jag fick reda på det i början av den första perioden. Jag hade inte tankarna på någonting annat än att ingen annan skulle få den nyheten på de 25 minuterna det handlade om. Men jag klarar mig denna gången.
Tur att jag hade koll på matchen.
Alltså jag vet inte hur många frågor min inkorg på både Instagram och på Twitter, eller X som det heter, har gått varm. Och då vill jag ju inte tänka på hur det har varit för din del, med tanke på att du ändå hade ett ganska rejält utspel om Johan Larsson häromdagen. Jag ska säga det att när vi fick ut frågan här, och ja, även tidigare under veckan sen senaste podden, så har vi fått otroligt mycket synpunkter på det här. Vad tänker du kring det? Hade du förväntat dig det?
Nej, faktiskt inte. Och det var kanske lite naivt av mig. Det här är nog den största liksom shitstorm som jag har upplevt mot mig. Och nu är det inte ett synd om mig som person. Men den tidigare gången tror jag var 2018 där någonstans. Kom du ihåg när Joakim Lindström tacklade Oskar Sten? Och jag sa att det var en huvudtackling. Jag sa i sändningen att det bara går att duscha. Vilket då jag sa att det skulle vara ett matchstraff. Och när jag försa det så förstod jag att kopplingen Sanne Lindström, Färjestad, Skellefteås storstjärna Joakim Lindström, det kommer bli ett helvete. Och det var helt galet. Det var en ilsken och rå stämning. Men det här är ju nog snäppet värre, skulle jag vilja säga.
Alltså är detta snäppet värre alltså?
Ja, exakt. Ja, det har kommit från så många håll liksom. Så. Och det kanske var naivt av mig. Jag var inte förberedd på det. Jag tänkte att mer att jag berättade någonting. Jag stod upp för mitt lag. Mitt lag är TV4 och det är de här. Och sen tycker jag att det blir liksom, det är inte själva vattensprutor, det är en samlad bild. Men när vi spelade in avsnittet så hade inte han bett om ursäkt. Det var inga uppgifter på det. Men det som är, Brynäs IF har skött det här förstklassigt.
Vad menar du då?
De kontaktade mig. Inte för att vara att de var arga på mig. Kontaktade mig och frågade varför säger du här och vad vet du? De var själv medvetna om x antal situationer där de hade haft möte med Johan Larsson. De hade haft möte med Johan Larsson efter den här incidenten av sprutade vatten. Och tyckte liksom, de har skött det förstklassigt. Och Håkan Svedman då, klubbdirektören, har tagit tag i det här och ledningen. Och Johan Larsson har bett om ursäkt. Då har jag gått vidare sedan länge sedan. Men det här kommer ju ältas och rullas upp. Och jag vet att folk har tyckt att det liksom var att jag går på en som inte kan försvara sig någonstans.
Ja, och jag har också sett folk som tycker att det är tredjehandsuppgifter som
nej,
du har tagit
inte. Alltså, nej, utan jag, så här, för min egen trovärdighet så sitter jag inte och hittar på saker. Och jag har ingenting emot Brynäs eller Johan Larsson. Alltså, Johan Larsson är en jätteduktig spelare som jag har lyft fram och berömt. Och bara för ett år sedan så var det typ det bästa nyförvärvet i SHL när man rankade. Liksom. Så att det har ju 0% med det att göra. Men jag var kanske naiv i sättet. Jag ångrar inte att jag sa det. Men jag hade inte förväntat mig att det skulle bli den karusellen på det. Liksom.
Nej, det hade ju verkligen inte jag heller gjort. Utan jag släppte det egentligen där i förbifarten. Och eftersom du sa, precis som du sa här nu, att det har inte kommit, det hade när vi spelade in inte kommit ut några som helst uppgifter. Gävle Dagblad hade ju faktiskt pratat med honom lite som hastigast. De har väl någon genväg där i korridorerna. De kan ju sin arena och hade pratat med Larsson. Men det kom ju inte ut förrän långt sent på natten, till och med på morgonen dagen efter. Och då hade vi ju spelat in för länge sen.
Nummer ett, Johan Larsson har bett om ursäkt. Han har bett om ursäkt till kameramannen. Nummer två, kameramannen var inte kränkt eller ledsen på något sätt, utan det var bara en samlad bild. Och Brynäs har hanterat det på förstklassigt sätt, bett om ursäkt och gått vidare. Alla har gått vidare och jag tror att då kanske vi bara kan lämna det bakom oss.
Ja, det känns ju så. Alltså, vi behöver inte sitta och älta det här i onödan. Men eftersom vi har fått så mycket frågor så är det väl egentligen bra att vi tar upp det.
Ja, exakt. Och jag bara får berätta min bild. Och jag köper att Brynäs supportrar i ett läge när man är i slutspel står upp för sin spelare, för sin lagkapten. Jag köper det. Men jag stod upp för mitt lag. Och mitt lag i det här fallet TV4. Och, så att... Sen, det är ju inte tredje eller fjärde ansvarsuppgifter som du var inne på där, utan nu har Larsson bett om ursäkt, det tycker jag är stort, och Brynäs som förening har hanterat det på allra bästa sätt, och respekt till dem.
På tal om det där, så på tal om att vara naiv, så det har jag också gått i fällan många gånger om, att man inte lär sig att i april månad, hur känsliga supportrar ändå är. Och det kan man förstå att folk faktiskt är. Jag minns till exempel Modo-supportrarna förra året, att det krävdes inte speciellt mycket för att det skulle bli ett känsligt läge. Och jag menar, Modo tävlade i det läget om att gå upp i SHL. Brynäs-supportrarna i sitt första år i Allsvenskan, kommer till Karlskoga, och det är liksom... Det är, jag vet inte om de känner lite nu eller aldrig känsla på att de måste gå upp direkt, eller hur det är.
Nej, och det är klart att det blir pressat, och utifrån fredagens match när de hällde öl på Niklas Hjälstedt så var ju folk så här: varför kommenterar du inte det? Alltså, det är ju en fråga för säkerhetsavdelningen i Hockeyallsvenskan. Alltså, jag kommer sitta inte och kommentera varje enskild bengal eller om det har varit något slagsmål på läktaren eller någonting. Det är inte mitt i säkerhetsavdelningen, men jag tycker att det är ruttet gjort liksom. Men jag tar ju noll ansvar för det.
Men jag vet inte om du läste Karlskogas säkerhetsansvarig, han var ganska likgiltig, måste jag säga, på tal om det som har varit med när man har åkt på dummar och var likgiltig. Han var ganska likgiltig inför det faktum att det skedde. Och, ja, det är ju så det är här. Det är, så är vår arena byggd på något sätt. Utan han, det var liksom bara så har vi haft det här i alla år. Liksom, det var på den nivån.
Det är ju Hockeyallsvenskans svar på gamla slipshuliganerna i Jönköping kanske.
Ja, det kan man lugnt säga. Och så har du, alltså en fredagkväll i Karlskoga har man ju ofta pratat om för lagen som kommer ner. Vänta bara att du kommer till Karlskoga en fredagkväll, och nu var det fullsatt för första gången på 9 år.
Mm. Ja, det var coolt. Bra inramutryck, även om såklart inte ska hälla något bärs på folk. Det är sunkigt gjort. Ska vi fokusera på det som hände på isen? Fast ändå kanske inte hände på isen. Det hände utanför isen där också. Viktor Stråle fick sparken. Och det var väl ändå en bra dag för Björklöven att göra det. När alla fokuserade på Watergate.
ja, men det var det väl. Och på något sätt så... Jag pratade med Per Kente dagen innan. Och fick väl lite vibbar av att... han skyddar inte Stråle lika mycket nu. Utan... Men jag tror inte detta är ett Per Kente-beslut. Jag tror det är ett beslut högre upp i Björklöven. För det har ändå varit Kente som anställde Stråle. Det var Kente som förlängde Stråle till 2026. Så jag tror det här är ett styrelsebeslut.
Ja, men man har gjort en tydlig riktningsförändring. Fredan Andersson, out. Daniel Rahimi, out. Viklund, out. Tre liksom moderna legendarer i Björklövens historia, om man får säga ändå. Liksom.
Alltså, det var det som gjorde, och att man har skickat lite annat folk också. Jag tror det är 10 spelare som är borta redan. Då tänkte jag, ja, men då kanske han ändå klarar sig.
Nej, men nu gör man en tydlig riktningsförändring i föreningen, och då måste man nog ta sig den vägen.
Nu är det intressant vem som ska ta över Björklöven.
Men det finns en som är sugen på det.
Johan Hedberg?
Nej, jag tänker Joakim Fagervall. Jag har läst väldigt mycket media. Det är ju, alltså, han är sugen på det. Han är inte
jag tror inte Björklöven är så sugna på det. Nej. Eller ja, nu, det kommer väl kanske bli så bara för att jag säger det. Men
du har ingen inside information då?
Nej, det har jag inte. Okay. Däremot har jag inside information på att Fagervall har ett jobb på gång i Finland.
Okej, vilket lag då?
Det vet jag inte, men Finland var vad jag hörde att det var det som låg närmast för Fagervall. Och när jag pratade med Kente tidigare så jag har ingenting mot Jocke, men det blir nog inte han som tränar Björklöven.
Fredrik Söderström sa det blir aldrig bra med gamla ligg eller någonting. Ska aldrig pippa med gamla ligg.
Nej, det blir aldrig bra. En repris blir aldrig bra.
Nej, så. Och menar, han lämnade ju där. Det var väl, lämnade inte han efter den fenomenala säsongen liksom lever kvar lite för Björklöven, den där pandemisäsongen när man
1920 där.
Ja, då, när man var helt brutalt. Ja, exakt. Så att Ja, jag håller inte som osannolikt att han kommer kliva in i det båset. Men det ska bli spännande vilket namn de väljer. För de har ju tagit en ny riktning i sitt lagbygge när man väljer då göra sig av med. Sen kanske Dan Rahimi eller Fredan Andersson eller Wiklund hade slutat ändå, det vet vi inte.
Ja, de, alltså Fredan och Wiklund kommer inte sluta spela hockey. Vad jag förstår ska de spela vidare i alla fall. Rahimi har lagt av. Så att Rahimi kanske ingår i staben är väl inte omöjligt.
Precis, det var dit jag skulle komma. Är inte den perfekta assisterande tränare då? Det är svårt att ta... Jag har full respekt att det är svårt att gå från liksom, ledande spelare till assisterande tränare.
Ja, jo det är det väl kanske. För vissa är det kanske det. Men om man, det beror på om de ska ha två eller tre tränare. Som en tredje tränare i båset så kanske det inte blir lika stor press. Men jag har en spaning på tränarspåret. Vad säger som Johan Pennerborn och Fredrik Hallberg? Lilly ska dit, känner Pennerborn, han är trygg under Pennerborn. Han har väl egentligen haft sina bästa SHL-år i karriären under Pennerborn. Kenta hade Hallberg i Oskarshamn och det var han som egentligen drev på hela det spelsystemet tillsammans med Håkan Åhlund. Kenta är nog trygg med Hallberg, de har jobbat tillsammans i Grass.
Absolut, och vill du spä på det lite mer i det där ryktet?
Kör.
Pennerborn har en dotter tror jag det är, eller son. Dotter som pluggar i Umeå.
Okej.
Okay. Dotter eller son som pluggar i Umeå.
Ja, då kanske inte den är så dum. Men på Björklövens spår, jag kan väl säga det också, att Gustav Possler har du inte annonserat någonting. Han är klar för en fortsättning kan jag väl säga också.
Men det är väl ändå bra. Han har väl hittat sin roll och kräver inte en så här utpräglad, jag ska spela första, andra kedjan, utan jag menar...
Nej, men alltså Possler... Tidigare fick jag ju känslan när han kanske gick ner till Björklöven, jag vet inte om han var i Djurgården i SHL då, och gick ner till Hockeyallsvenskan. Då kände jag att det här är en offensiv spelare, men det här är ju en spelare som spelar boxplay och spelar, är bra i 5-5. Det är
absolut.
Väl mer än, tidigare tyckte jag det var mer än målskytt.
Kom du ihåg när han kom upp i Modo, han öste in mål och så pajade han väl knät där och missade JVM, och då var det så här ett enormt avbräck Possler. Han har inte riktigt fått den offensiva utväxlingen då.
Nej, man hade väl någon säsong i SHL då han gjorde en 15 plus i alla fall, va?
Ja, jag har ingen anledning att ifrågasätta det när det gäller statistik och så. Det kan jag säga dig.
Men blir det bra för Björklöven att Stråle försvinner då? Han har varit där i 2,5 säsong.
Ja, man behövde göra en förändring. Jag tror att med tanke på det dåliga resultatet som man har haft så har det funnits olika grupperingar i gruppen. Man kanske har nått fram till vissa på ett eller annat sätt. Men jag måste säga att jag är full av respekt för det som Viktor Stråle, hur han efteråt alltså han skyllde inte på någon. Han tog fullt ansvar. Jag har gjort jobbet. Jag kan rannsaka mig själv och jag önskar Björklöven lycka. Han lämnade ändå liksom med klass utan att liksom på något sätt vara bitter eller någonting utåt sett i alla fall mot föreningen. Och sånt kan jag verkligen uppskatta hos människor.
Han behöver inte ha någon stress för ett nytt jobb heller. Han har ju avtal till 2026.
Nej, då kanske man, det kanske är därför han inte är bitter då.
Ja, kan det vara.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb. Och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro. Skyddshandska för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Ja, vi har också fått fråga från Johannes, Erik 27, Hampus, ja, med flera. Ni vet vilka som har frågat. Anton Blomqvist, head coach till HV71. Det var väl inte tanke från början?
Nej, det var det inte. Men nog var det väl liksom vad som växte fram ändå i HV71. Man hade Anton Blomqvist klar. AIK avslutade säsongen på ett bra sätt. Visst, man åkte ut i kvartsfinalen. Det blev aldrig riktigt bättre under Lindbom. Man såg någonstans var det barkade. Lindbom kände inte som han hade energin. Kändes ganska negativ och sådär i intervjuer gentemot laget. Och så det barkade ju ändå dit och han skulle ju bli huvudtränare efter ett år. Så då var det väl egentligen lika bra att bara göra det nu.
Finns ju inte något bättre läge att komma in i laget när man ändå haft... haft det tufft och så. Men jag noterade att han ska höja kravställningen, och det är ju någonting som tidigare tränare har pratat om också. Men det var inte så att Tommy Samuelsson, som jag har haft som tränare, är en dålig kravställare. Han kom inte in och sänkte kravställningen. Lillis Lund i sin tur pratade om det här när han kom tillbaka till HV71 och först stöttade upp Niklas Ram att man måste höja kravställningen. Säkert Thomas Montén pratade om det här med kravställningen eller när han anställdes. Och nu är det Anton Blomqvist som ska få den uppgiften. Och Fredrik Stillman, ska vi säga.
Ja, och jag tycker, för det första tycker jag det är himla fint att Stillman, som var
han hör sjuk, hemma. Alltså,
ja, klart han hör hemma där, men han var ju sjukt förbannad och sjukt bitter när han fick gå för bara 14 månader sedan. Att han kommer tillbaka nu visar ju exakt noll prestige över det där. Och kommer tillbaka och blir assisterande till Anton. Jag tror det blir hur bra som helst. Så han kommer ju brinna för klubben och brinna för att göra det bra. Jag tror ju Stillman någonstans har fått lite nytändning och få jobba med en kille som är född 1990. Alltså han hade kunnat vara far till Anton Blomqvist.
Ja, de har nog hittat en bra lektion. Men en spelare som han inte kommer att coacha, det är ju Nick Shore.
Så är det ju.
För det, nu är han ju officiellt, nu är han klar. Du avslöjade tidigare i vintras att han skulle just till Linköping. Och då ser jag, vi sitter mitt emot varandra, och då tar du fram din data. Och när du vet jag, då är det en Excel-ark som kommer upp. Mm. Och då har du någonstans fixat laguppställningen i Linköping.
Ja, jag tänkte ju, var ska man stoppa in Shore? Och det finns ju en ganska tydlig
lucka. Bara, jag vill bara säga till alla som lyssnar på den här. Nu sitter jag bredvid Svensson här. Det är ett Excel-ark. Bara så att ni vet.
Ja, det är klart.
Det är inte någonting jag säger, utan det är ett ark på datan som slås upp här där han har laguppställningen klar. Så berätta för oss.
Ja, men då är han ju den givna första centern, och så har du ju Patrick Russell. Jag kan inte flytta honom som center med tanke på vad han har gjort
exakt,
det.
Precis.
Så han blir ju andra centern.
Men då är Marcus Ljung tredje center.
Han blir tredje center. Han kommer ju säkert spela powerplay. De spelar säkert på 8 forwards i alla fall i powerplay. Kristoffer En får jag åka ner som en fjärde center i min grunduppställning, ska säga, om de inte värvar någonting annat. Han har gått vinge.
Ja, exakt. Ja.
Sen på, om du tänker första kedjan där, tänker jag att Brock Little och Ty Ratty får gå bredvid Shore.
Ja, då har du liksom en nordamerikansk liksom lina som kan hitta kemi. Och då tänker jag på Garrett Rowe, Andrew Gordon och Brock Little. Då var det tider.
Ja, det var tider då. Det har funnits många bra jänkar i Linköping genom åren. Vad heter han?
Jeff Tafe där som han...
Jeff Tafe, ja, vad heter han? Nummer 11 där, Mac-någonting.
Det är ju han. McFlicker.
Som gick till
Luleå när de målade omklädningsrummet i guld och värvade Bill Sweat och några så här superhypade spelare, Tony Raya bland annat.
Andra kedja tänker jag, Remy Elli får gå tillsammans med Russell, och sen har jag lämnat en lucka där. Där ser jag att Linköping ska kunna göra en bra värvning. Sen har du i en tredje då, bredvid Marcus Ljung har jag satt Oskar Lavner som ska få en bra chans, tycker
absolut
jag. Det är därför de har värvat honom. Mm. Sen har jag satt en lucka till där. Och så har vi en fjärde med Adam Hoffbauer, värvas in för Västerås. Kristoffer En, och så har jag Henrik Törnqvist som kommer tillbaka. Mm. Och sen så har du, man får lite signaler ändå om att de vill behålla Lance Boma. Och då har jag honom någonstans där som en extra, eller kanske han spelar i en fjärde kedja, det vet jag inte. Och så flyttar man upp en junior, så jag ser att man ska vara två ytterforwards från andra och tredje kedja, och då får Linköping ihop ett bra lag, tror jag.
Men smaka på den här, Ljung som fjärde center.
Och hur tänker du då?
Backe Olsen som tredje center.
Ja, men han kommer inte att spela.
Du hatar när jag säger det.
Han ska ju spela Karlskoga. Lite intressant. Säg att Karlskoga skulle gå hela vägen upp. Jag tror inte det kommer att hända. Men kommer Linköping verkligen låna ut till en SHL-konkurrent då?
Det hade känts väldigt märkligt.
Ja, det hade varit riktigt. Men det förekommer faktiskt i fotboll att man lånar ut till... På nedre halvan, så att säga.
Ja, jo, jag vet. Men ja, exakt. Men jag vet inte om det har skett i... Jo, Kristoffer Persson spelade ju en match i Färjestad.
Var det en match han spelade?
Ja, eller två matcher. Och, ja, det är ju faktiskt helt sjukt. Och det har väl skett några andra sådana...
Niklas Lundgren var väl utlånad också. Någon vända ner till Malmö i två matcher.
Ja, precis.
Eller vad det var.
Ja, exakt. Ja, precis. Men vad tror vi om Shore då? Är det en spelare som kan göra 40 poäng där?
Ja, men det borde det väl ändå vara. Inte så som han uppträdde i kvalet. Där tyckte jag han var jätteblek. Men han har ju ändå visat över två säsonger i
HV. Men det är ett bra lag. Alltså det är ett bra lag de sätter på banan.
Det är det ju. Och det ska ju bli lite intressant. Tänk vad Shore kan göra med typ Brock Little och Ty Ratty på varsin kant. Det har ju potential att vara en av ligans bästa kedjor.
Vi sitter i Skellefteå och spelar in och vi bevittnade tillsammans matchen i lördags mellan då Skellefteå och Frölunda semifinal 1. Du satt på presshyllan och jag satt och kommenterade. Man sitter ju inte, det är inte långt ifrån man sitter varandra.
Nej, det är, du sitter ett steg upp.
Men jag tänker på det, för när jag kommenterar matcher så brukar jag tänker ju aldrig på att någon lyssnar på det. Jag tänker inte på att någon efterhand sitter och lyssnar på det. Jag tänker inte på att Robert Olsson och Roger Rönnberg sitter och analyserar matchen och så sitter de och lyssnar på vad jag har sagt och tänker, vad är det där för idiot? Så nu säger jag ju fel och så. Men hör du när du sitter nedanför vad jag kommenterar, eller Johan Edlund?
Ibland kan man göra det, men just den här matchen hörde jag, det var ju fullsatt i hallen.
Bra tryck.
Jag tänkte på det under pandemisäsongen. Mm. Då hörde man ju kommentatorerna riktigt ordentligt. Mm. Det kunde ju till och med höras om man satt på andra sidan faktiskt, om någon gapade till lite.
Jag och Patrik Westberg var och kommenterade en kvartsfinal, eller om det var semifinal kanske till och med. Var det semifinal i Skellefteå och Rögle? Nej, det var nog semifinal.
Semifinal, ja.
Ja, och då gjorde Dennis Everberg 1-0. Och det blir tyst i en arena när det blir mål. Motståndarna gör mål. Men när det är 8 personer så blir det väldigt tyst liksom.
Ja.
Och han skrek. Och Dennis Everberg, han tittade nästan upp på läktaren. Jag sjönk igenom kommentatorsplatsen där. Han körde på bra då, Patrik Westberg. Men visst var det ett bra drag?
Ja, det tycker jag. Jag har upplevt klart bättre drag.
Men det, alltså det finns något när alla hoppar.
Jag blir nervös när det sker i Skellefteå med tanke på de sprickorna som finns i betongen.
Men det enda som är synd, de har ju den här fina låten, Skellefteå-låten. Den spelas ju inte integrerat med supporterna. Jag vet, vi har pratat om den tidigare. Men den är så vacker, den låten. Det är så barn som sjunger med den låten. Den är ju så här, den är för fin för att inte liksom vara hela föreningens paradlåt någonstans.
Ja, men den finaste tyckte jag ändå var när de zoomar in Möller och folk verkligen går igång ordentligt och drar igång. Och de drar igång den här Country Road också, som är mållåten för Oscar Möller. Undrar om vi kommer få höra honom, eller den spelas när han verkligen har gjort ett mål. Ja, vi hoppas borta hela säsongen.
Ja, vi hoppas ju det, men det är nog det spekulerar i. Men det var ju fint, han ställde sig upp så här med en lagkaptens pondus. Det jag hade önskat att han hade haft Rolf Lassgård-klappen, har du sett den?
Nej.
Han ställde sig upp och så ställer han sig bara med teater liksom aura, bara så här klappar med händerna, den största klappen som går att få så här, och
med hela de stora händerna.
Ja, exakt. Det hade man önskat Oscar Möller klar, men det var väldigt fint när han klev upp där och liksom drog igång, och det vart ju, alltså klacken sjöng ju då hans namn, och då, det värmer ju hjärtat liksom.
Jag fick känsla av en välmående Oscar Möller på något sätt, när man såg han med leendet där och sådär. Ja. Nu ska vi inte spekulera för mycket, men alltså jag fick ändå känsla av att fan, alltså, han kanske är på gång alltså.
När man har liksom utmattningssyndrom och så, vilket jag känner väl till, så bara att han är på arenan är ett gott tecken.
Ja, och, men så är det ju.
Och låt oss stanna där, han är där med familjen eller med barn och så, det är ju jättefint. Och det är klart att han är enormt saknad för allt han har gjort för Skellefteå och betytt så. Men de klarade sig ju bra. De har ju en jävla förmåga att utveckla spelare. Jag menar Anton Heikkinen, Sikura, Jerkals den här matchen, hur bra var han då?
Ja, det... Ja, men han kanske är lite underskattad ändå.
Ja, eller man kan också säga överskattad kanske. Med tanke på det han har gjort i 52 matcher.
Ja, jo, i och för sig.
Men man ska inte underskatta den rollen. Man har inte förväntat att han ska göra massa poäng. Utifrån rollen så är han ju väldigt nyttig för
Men där finns ju säkert någonting som finns i honom så att säga. Som inte har kommit ut under säsongen såklart.
Nej, men det är kanske så här man pratar i slutspelshockey. Då är de här spelarna, de blir ju viktiga. Jag menar, vi pratar ju mer om Petter Granbergs fysiska spel i ett slutspel än vad vi gör i omgång 27.
Ja, nej, men så är det ju. Men Frölunda måste ju bli mer effektiva. Malte Strömvall har ju jättemånga lägen under matchen, och inte för att lägga allt på Malte Strömvall, men han måste ju nypa dit frilägena.
Ja, så är det ju. Nej, men alltså, de är jätteberoende av honom. Så är det ju. Sen det jag tycker Frölunda måste liksom göra också, de måste göra jobbigt för Skellefteå. Alltså de måste vara elakare och spela mer fysiskt. Jag säger inte, de ska inte åka och slå ner folk, men de måste ju... Ja, men såg du Henrik Tömmernäs där något byte liksom, då fick ju de fick ju någonting Frölunda efter det. Visst, det stod 5-2, men han försökte ändå visa med ett fysiskt spel, och det är inte, Henrik Tömmernäs är inte den spelaren, men du ska göra det jobbigt för Pellika, för Salomonsson och alla de här, Oskar Nilsson, de backarna. Nu vart det ju en väldigt skön resa för dem, med deras skicklighet och driva upp farten, så är man ju otroligt bra. Otroligt bra.
Tror du märks någonting på Frölunda att man gick 7 matcher?
Jag sa ju inför matchen att Frölunda skulle dra nytta av det i match 1, för att man är inne i det. Jag tror att det, vi kommer se det mer i match 4, 5, 6 än vad vi ser i nu match 1 eller 2.
Och vi utgår från att det blir en lång serie av det här.
Jag har ju bokat, jag kommenterar ju match 5.
Har du bokat flyg redan?
Bokat
eller?
Flyg, för det är ju så sjukt dyrt om man bokar kort in på. Så jag bokar flyg och hotell. Så, men 5 matcher måste det bli.
Ja, men 5, det är klart det blir. Det blir ju inte, jag ska inte säga ordet. Jag har förbjudit mig själv att säga ordet. Det blir inte 4-0 i matcher.
Nej, det blir det inte.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ja, vi pratade om Stråle, Viktor Stråle tidigare. Det var ju 26 mil norrut, så under söndagskvällen så kom Luleå med ett pressmeddelande att man har sparkat Stefan Skuggan Nilsson. Och det här är många, jag tror på så kort tid tror jag vi inte har fått så många frågor någonsin på ett ämne. Vi har fått från, jag kan bara räkna upp ett axplock här. Tobias From, Jonas Herrman, Hoppeland Erik, Emil, Elias Isaksson, Mattias Ramberg, Hockey LHF, Harbro Grön, Don Papa, Andreas Stark och Samuel Sundberg. Och det de undrar är vad som händer i Luleå, vad blir för framtid, vilka namn spekuleras kring, skulle bröderna Abbott kunna komma in, vad vet du, och spekulera lite kring framtiden, Svensson.
Ja, alltså jag ska ju säga som så här. För det första så kom det ju egentligen inte som någon chock att Skuggan försvinner från Luleå. För det har ju känts som att det har varit en någonstans en oundviklig situation att det skulle ske, att de plockade bort Skuggan. Det har varit rätt mycket kring honom de senaste åren, får man ändå säga. Att supportrarna och säkert några sponsorer har väl säkert börjat väsnas. De åker ändå ut i en kvartsfinal i rak matchserie mot Växjö. Det är ju en klubb som 2022 ändå var SM-final och har ambitioner om att gå långt. Och att man ändå landar in som den här säsongen gjorde med det lagbygget. Man fel, vad ska man säga? Man räknat, säsongen blev inte som man hade förväntat sig rent värvningsmässigt. Man trodde man skulle kunna handla på en annan marknad än vad man faktiskt kunde handla på, så att säga.
Och det ligger väl lite i fatet att säsongen dessförinnan så beräknar man marknaden helt fel också och hade en liksom för tunn trupp hela säsongen.
Ja, exakt. Och jag tror ju någonstans att pressen blev för stor på styrelsen, skulle jag väl kunna säga då, att de var tvungna att lyfta någon. Och Luleå sparkar ju aldrig en tränare, men jag sa det också när det här hände, så frågade jag vår kollega på Expressen, Thomas Pettersson, har det någonsin hänt att Luleå har sparkat en tränare eller sportchef? Och de har ju aldrig sparkat en tränare mitt i, och en sportchef har de väl mig vetligen inte gjort det heller, om man inte räknar in Usten då. Men han plockar fram på stående fot. Ja, jag tror Luleå kickade Sakare Pietilä 1994 mellan två säsonger. Okay. Det plockar Thomas Pettersson fram för 30 år sedan.
Okej, okay, ja, det är bra. Men lite framtid då, så många av de här namnen som jag nämnde och några till har frågat, vad finns det för namn som man skulle kunna spekulera kring tar över den rollen från Skuggan?
Vi ska väl säga som så här att det rasslar ju till rätt ordentligt bland lite kontakter som jag pratade med under matchen, och ett namn som jag fick till mig ganska tidigt.
Alltså, såg du ens först du skrev Olas Mattsson-nyheten och det var samtidigt, såg du någonting av matchen eller?
Ja, men jag kunde ju göra det i periodpauserna ju.
Okej, okay. inte titta på matchen då. Nej, men vad rasslade till då i mailkorgen eller i inkorgen?
Lasse Johansson, som har varit i Skellefteå, har varit assisterande tränare i Rögle, har varit nere i Schweiz till Dan Tangnes. Det bästa jobbet Lasse Johansson ändå har gjort har ju varit som sportchef. Det var ju han som någonstans satte Skellefteå på kartan i början av 10-talet, tog över efter P.O. Larsson. Han fick det väl egentligen bara kastat på sig när P.O. Larsson lämnade för att flytta söderut, och gjorde ju ett jättejobb i Skellefteå och förändrade jättemycket. Absolut. I deras kultur och allting. Och Lasse har väl egentligen inte fått vara sportchef sen dess, och han är väl, om inte jag är helt dåligt påläst nu, så tror jag han bor i Piteå.
Det gör han. Ångrar du att du inte frågade honom när vi träffade honom på Bryggargatan på lördag kväll, en restaurang i Skellefteå där vi åt gemensam middag, du och jag?
Men han var ju lite lömsk där när han kom fram och snackade med oss. Och då sa jag till honom att är det inte dags att du tar ett sportchefsjobb nu då?
Exakt, du sa ju faktiskt det.
Och då skrattade han ju faktiskt till lite. Och sen så är han ju som bara Lasse Johansson kan vara, sa inte ett jäkla ord. Och det är svårt att läsa ut av honom. Men jag tycker det är öppen dörr för Luleå att rekrytera Lasse Johansson nu faktiskt.
Sista omskuggan, hur upplever du att har han funnits tillgänglig när du har behövt kontakta honom för frågor och rykten som har liksom dykt in för att liksom inte ställa mot väggen, men har han varit tillgänglig?
Du, jag blev lite upptagen här nu. Jag fick ett sms från Lars Lindberg som sitter på ett annat hotellrum här. Han säger, här finns ingen vinöppnare så det är tidernas katastrof, så han får gå och lägga sig istället. Jag tycker synd om Lars.
Lars jobbar så mycket nu så han ska prioritera all form av sömn. Men skuggan, har han varit lätt tillgänglig för dig?
Nej, det skulle jag inte säga. Men egentligen så tycker jag att all dialog med Luleå i sportsliga ledningen har ju varit genom Ulf Engman. Både för mig och Adam Johansson, som när vi har börjat ringa någon i den sportsliga ledningen. Och visst, skuggan har väl varit tillgänglig, men det har ändå tagit lite tid för oss att komma i kontakt med honom. Engman har ju varit betydligt mer tillgänglig för oss. Det blir väl ingen ändring så för oss, mer än att det blir rätt person som sitter som ledande just nu.
Men hur akut skulle du säga att plocka in då? För jag menar, det är ju en del vakanta platser, framförallt centersidan som ska fyllas. Det är ju inte så att man har en rekryteringsprocess här på 6 veckor.
Nej, alltså jag skulle väl säga att det är väl ingen fara på taket egentligen med att Engman sitter där, och han kan ju hela biten med papper och bulan är ju där och hela tränarstaben är satt, så att jag tror inte det är någon fara på taket så, men de ska ju ha rätt många centra.
Ingen skugga ska falla över Engman, men alltså, nu försökte jag vara lite rolig. Men all skit har ju riktats mot Stefan Skugga Nilsson. Engman har väl varit lika delaktig i alla rekryteringar och allting. Så att jag menar, varför skulle det bli bättre för att skuggan lämnar för att Engman sitter själv?
Nej, men jag tror ju det handlar om att markera och egentligen stilla exakt, lite folk. Precis. Det är ju det handlar om för Luleås ledning, skulle jag säga.
Men oavsett om det är Lasse eller Engman, vad är det för spelare och de ska in då på sina vakanta platser?
Ja, alltså som jag förstår det så ska Luleå ha en riktigt bra center och en billig center, tredje center kanske. Och jag skulle vilja lansera ett namn på den där tredje centerplatsen som var uppe förra veckan när vi spelade in, som Oskarshamn skulle plocka egentligen, Måns Karlsson. Varför skulle inte han kunna gå in som en tredje center i Luleå?
Nej, det var ju ett väldigt, väldigt bra namn. Och Luleå har ju tidigare framgångar, så har man ju plockat spelare från Hockeyallsvenskan och gjort dem bra i Luleå. Det var ju så i grunden Rönnqvist och Bulan byggde sina framgångar på där tidigt 10-tal. Så att, inte alls dum.
Nej, och sen så kommer man ju behöva värva någon riktigt spetsig center. Till exempel kan jag tänka mig att en sån som Arto Rutsalainen i Lugano skulle kunna vara ett sånt namn som man kan tänkas gå efter, som eventuellt skulle kunna bli tillgänglig om Lugano nu ska rensa i sina led.
Ja, det ska bli onekligen spännande att se framtiden, för de har en del platser att fylla. Vi pratade i förra veckan om Färjestads laguppställning, och då pratade vi lite, ska man fylla på med ytterligare en toppback? Och vi resonerade lite kring det. För er som inte vet mer om det kan ni lyssna på det förra avsnittet som släppte det i torsdags. Nu då under söndagen så släppte du bomben angående Adam Olas Mattsson till Färjestad. Och det såg väl jag som nummer ett. Han har väl kontrakt med Malmö?
Absolut, hade ett kontrakt med Malmö får man väl säga.
Fått en fråga då för Niklas Göransson. Hur mycket får Malmö för Olas Mattsson nu när man säljer honom till Färjestad, bortsett från att slippa hans lön?
Ja, jag ska väl inte gå in på några summor exakt nu eftersom jag inte har det rakt framför mig. Nyheten är ju ganska färsk för mig också, utan det blir någonting jag får jobba på under veckorna som kommer här nu. Men vad jag fick till mig så är det ju åtminstone minst den summan som man fick för Carl Dahlström när han gick till Lugano. Och sen så får ju säkert Olas Mattsson också göra en uppoffring. Jag kan tänka mig att Malmö får kanske den 500 000 plus 2 månadslöner eller någonting i den stilen som man får avbetala på något sätt från Adam Olas Mattsson, för att de släpper ju inte sin bästa back helt gratis även om han vill bort. Man vill ju inte ha en spelare som inte vill vara där, men det är klart att Malmö vill ha ut så mycket som möjligt med tanke på att de ändå visste vilken situation Färjestad var i också, så där man verkligen behövde en bra back.
Från Niklas Göransson och Clemens Hansson då, vad har Malmö i pipen som ersätter? För de släpper väl rimligtvis inte honom utan har en ersättare relativt nära till hans.
Nej, men jag tror att man ändå kan sitta hyfsat kyliga faktiskt. Man har ju 7 backar, 5 är officiella. Sen så kommer ju Lasse Thomsson och Hugo Jonasson också. Så jag tror att man ändå är hyfsat lugna här och nu.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Ska vi flytta fokuset mot det som faktiskt har skett på isen under helgen? Vi har ju tidigare pratat om Skellefteå mot Frölunda, Djurgården mot Mora som vi båda såg glimtvis. Jag såg den stora delar efteråt efter vi hade ätit på Bryggargatan där på lördagen. Det var ju, alltså Mora, de ligger under med 3-0, de ligger under var 5-2. Det är så nära att hämta upp där. Det är ju, alltså det är riktigt nära att de gör 6-6. Det kan det ha varit. Nu är liksom, nu har Djurgården fördel i serien. Hade Mora vunnit den matchen, då hade det varit, alltså då hade det känts raka vägen mot en final för Mora.
Ja, men är det inte lite tvärtom känslan nu att nu måste ju Mora vinna sin hemmamatch under måndagen, för annars kommer Djurgården stänga det på onsdagen, ja, på Hovet.
Ja, och det är ju, ja precis. Men det som är, vi har ju pratat om Mora tidigare, de är ju liksom, de kör ju bara. Det är det. De känner nog ingen form av press överhuvudtaget. Djurgården är det laget som är pressade i den här matchserien. Men jag tycker att Djurgården vaskar om sina kedjor. De får ett bra svar i den matchen. Mikael Holmqvist har ju varit väldigt missnöjd med lagets prestationer mot Mora där. Framförallt då i match 2. Tycker man får väldigt, väldigt bra svar i den första perioden. Då är det liksom, då är det ju riktigt, spelar man stundtals riktigt, riktigt bra hockey.
Ja, men Mora nu, som sagt, de måste vinna här nu på måndagen. För på något sätt så kastar ju ändå Mora iväg det man har gjort på Hovet när man får med sig en 1-1 från Hovet. Man hade kunnat få med sig 0-2 från Hovet också. Nu fick man med sig 1-1 och det hade, man ju det hade man ju tagit på förhand alla gånger. Och nu på något sätt kastar man bort det genom att släppa 6 mål på hemmaplan. Nu har man ju en jättepress och frågan är om bränslet eventuellt håller på att ta slut.
Nej, vi ska aldrig räkna ut det, men Ignacev kan ju inte ha släppt alltså, så många kassar förbi sig speciellt många gånger den här säsongen, va?
Nej, det är kanske i Västervik han har gjort det senast.
Ja, ja precis, när han spelade i Västervik. Ja. Nej, men den matchen har vi ju sett fram emot i kväll här måndag när podden släpps. Du var ju på Karlskoga mot Brynäs, men innan vi går in på den matchen så vill jag prata lite om Växjö mot Rögle. Och framförallt Rögle, vilket jäkla slutspelsmonster.
Ja, det är faktiskt helt sjukt hur de... De går ju som en ångvält, de förlorar ju ingenting i slutspelet och nej, här och nu så känner jag, vi sa ju det tidigare också att vinner de mot Växjö, då vinner de SM-guld och det stärks ju bara upp för man är ju bättre än Växjö.
Ja, alltså Växjö i första perioden är Växjö väldigt, väldigt bra ska vi säga. Men det jag ska säga är att Rögle har fått dem dit de vill. För så ont som jag tror att Växjö-spelarna har i kroppen efter de två första matcherna, det är inget lag som har gjort så på dem på ett par år i alla fall. De är nära dem, de kampar, de spelar fysiskt, de spelar tufft. Så jag tror att många känner så här, det här är ett tufft lag att möta.
Vi har fått en fråga från Patrik Hammargren, han skriver så här: håller verkligen superstjärnan Marcus Sylvegård i NHL som det pratats om?
Baserat på hur det har sett ut på slutet och då här i den här matchserien så är det inte så. Sen ska man inte döma Marcus efter ett fåtal matcher här.
Men han, är det 11 eller 12 mållösa?
Ja, absolut. Och det är oroväckande. Det jag tycker när jag ser honom, han hamnar för långt ner i banan i uppspelsfasen. Så han blir lite blottad med sin skridskåkning då, att han kanske måste bära för mycket puck. Han ska få pucken mellan röd och offensiv blå. Där ska han börja spela uppbyggnaden. Sen tar han sig inte på insidan på samma sätt. Jag tycker han blir liksom passiv, nästan glidande, sökande efter någonting. Så att det här är ju ett jätteproblem för Växjö om man inte får igång Marcus Sylvegård i den här matchserien. För det är målstolt när man möter Rögle. Det har vi sett under slutspelet nu. Och då måste de bästa Kossel... Jag tycker Kossel i och för sig är bra i den här Robban Rosén och Östlund. Men det är framförallt Marcus Sylvegård. Han måste komma upp. Så viktig är han för dem.
Även om det nu har spelats en match, en fredagsmatch, så måste vi ändå prata om det där avgörande målet de faktiskt gör i fredags. För det är faktiskt ärligt talat bland det absolut sjukaste jag har sett. Hur Simon Ryfors har den närvaron att bara vänta in pucken. Han hade ju faktiskt inte ens behövt vänta på den för att det är ju hans axlar som gäller ett sånt läge. Men jag tror att han på något sätt ändå har det undermedvetet i sig att han vill vänta. För om den skulle toucha på en Växjöspelare, då är det ju hans skott som gäller. Så jag tror att han vill vänta till den är under ribban.
Har han den i sinnesnärvaron? Har han det?
Alltså jag tror ärligt talat att han har den sinnesnärvaron, att den ska vara under ribban i alla fall. Sen hinner han ju inte tänka att det är ju axlarna som gäller. Men jag tror han har sinnesnärvaron, för det ser ut som att han väntar på att pucken ska gå under ribban. När det går i slow-motion ser det ut som att han står och bara väntar på pucken. Och sen så bara lobbar han över den, över ribban. Alltså det är bland det absolut skickligaste jag har sett på bra länge.
Ja, det är sant. Det är ju... Och att då Tambellini träffar pucken på volley också. Alltså det är ju... Ja, det är helt sjukt. Och
nej, men alltså, allvarligt, har du sett ett sjukare mål på denna säsongen?
Nej, det har jag inte gjort. Och så du, som Kossel hade ett jätteläge strax innan för att då sätta Växjö en 1-0-ledning i matcher. Och så gör de det där galna målet.
Jag säger som så här, jag ser mycket hellre ett sånt mål än ett Zorro-mål.
Ja, jag hör vad du säger. Jag hör vad du säger.
Och jag ska du inte brukar säga, ju säga det när du...
Nej, men jag tycker att det finns en skärm i Zorro-målet också. Men dock tycker jag att Växjös 3-1-mål i söndags är sånt... Det är ett fint hockeymål för mig.
Här då, två mot detta faktiskt. Tambellini med sig. Ryfors sitter över till 3-1! Wow. Vilken spelvändning! Tambellini!
Ja, det går ju snabbt i vändningarna när Rögle gör målen.
Ja, och det här är någonting som man inte har sett speciellt många gånger när man möter Växjö. Det här tror man hade 6 eller 7 odd man rushes, alltså 2-1, 3-2 lägen i den här matchen, Rögle mot Växjö. Och att Växjö släpper så många mot sig, det händer inte ofta. Och Växjö är inte i balans just nu. Och det har Rögle fått dem ur balans. De har gjort det väldigt, väldigt bra, Rögle.
Men om vi ser framåt mot det som kommer i Ängelholm här nu, ser du att Växjö är ett liknande läge som Färjestad är? Det är de ju uppenbarligen, eftersom det är 0-2 i matcher och åka ner till Ängelholm. Ser du att Växjö har en bättre möjlighet jämfört med vad Färjestad hade och det Färjestad visar upp i match 1 och 2?
Ja, det tycker jag. För att grejen är att Färjestad i match 1 och 2 var ju inget bra. Här i match 1 och 2 hade ju faktiskt Växjö likadant kunnat vunnit, i synnerhet match 1 som går till sadden uppenbarligen. Match 2 så inleder man ju väldigt bra. Får man utdelning där så kan man ju rimligtvis kanske stänga och få en annan matchbild. Så jag skulle säga att den här matchen är fortsatt vidöppen. Men jag förväntar mig ju att det kommer bli ett galet drag i Ängelholm. Ett galet drag, och det är väl någonstans det som skulle kunna liksom tippa över ännu till deras fördel.
Bröderna Sylvegård får väl komma in lite mer i handlingarna nu och visa upp...
Ska de det? Ja, men det vet jag inte om det är det som är grejen. För nu, Emil Sylvegård åker ju och tacklar och liksom där. De tar en tvåa misskontakt från båset. De är inte Växjö-fokuserade. Växjö ska ju vara så här... Gör vad ni vill, slå oss på käften, alltså putta oss. Vi bryr oss inte, vi åker bara vinner matcher. Vi visar ingenting.
Men behöver inte Marcus Sylvegård lite grann komma in lite grann som den lite grittiga spelaren? Han har ju blivit en mer lirare i år. Behöver inte han kanske hetsa igång någonting i alla fall?
Ja, kan jag. Ja, jag säger inte att det är negativt i Emil Sylvegård. Han bidrar med energi och han har ju varit kanske den i slutspelet en av de genomgående bästa spelarna för Växjö. Men det är ju som att de har liksom tappat lite av det här Växjö enorma fokuset att gör vad ni vill, vi bryr oss inte, vi vinner matchen.
Marcus Boman med en fråga. Varför satt Abbotsbröderna på så otroligt mycket högre löner än övriga sportchefer och tränare i SHL?
Det var ju en artikel, jag tror om det är Expressen eller Aftonbladet som brukar göra dem där, och då är det taxerad inkomst och då var det bröderna Abbott, så det var ju någon miljon över nästa på den här listan. Jag tror definitivt inte att de tjänar så mycket, utan när man då öppnar sina pensionspengar som man tjänar när man spelar hockey, som alla kan ju löneväxlas när man spelar i SHL och Hockeyallsvenskan, och den dag man slutar kan man börja ta ut de där pengarna, men när man har börjat ta ut pengarna så kan man inte sluta ta ut pengarna, utan då är det en 5-årsperiod. Så jag tror, eller ganska övertygad, att de har börjat ta ut sina pensionspengar och Rögle lön på det. Så jag tror inte att, att den lönen som är då taxerad, det är orimligt att den kommer från Rögle. För ingen tränare
men,
är så
men sen så tror jag för all del att jag tror för all del att båda två har legat i toppen i både sportchefslöneligan och tränarlöneligan.
Mycket möjligt. Absolut, men jag tror inte att det är på de nivåerna som det
taxerar. Nej, det tror inte jag heller.
Så att för det var ju helt, alltså, det är orimligt att de ska tjäna liksom, typ nästan dubbla mot Roger Rönnberg ungefär, alltså i taxerad inkomst.
Nej, nej, det gör de ju såklart inte. Roger är väl en av de som har bäst lön i SHL av tränarna i alla fall.
Vem tror du har bäst lön i Hockeyallsvenskan då? Spelare, det måste vara någon Brynäs här, va?
Ja, det är väl, om det inte är Linus Widell eller ja, Kryger kanske. Johan Larsson måste väl kanske ha, vi har ju tassat vid honom tidigare. Han eller Anton Rodin kan jag tänka mig att de ligger runt en 200 kanske. Vilket är en jättebra allsvensk lön.
Och båda levererade ju i match 4 i Karlskoga under söndagen. Då var Brynäs bra. Spelar Brynäs så i en match är det över 7 matcher. Kan de spela så varje match i en serie över 7 matcher så kommer man gå upp. För där satte man defensiven, som jag tidigare sagt att där måste man verkligen steppa upp. Jag tyckte de var jäkligt bra defensivt och kliniska och grymma i sitt powerplay.
De stressar ju inte upp alls heller, kändes det som, utan det kändes som de bara, de lät matchen ha sin gång på sitt sätt och blev inte upprörda och blev inte stressade av att Karlskoga vände 0-1 till 2-1 till exempel, utan gjorde ju 2-2 ganska tidigt in på det, utan man jobbade fram sina powerplay, man gick in och stöka i situationer, utan man bara lät saker och ting komma till dem på något sätt.
Linus Ölund var ju tillbaka också. Det är en spelare, vi pratar inte så mycket om Linus Ölund, men han, jag tror han är sjukt viktig för det lagbygget, liksom balansen i laget. Så att han är tillbaka är ju det är en faktor som kan avgöra för Brynäs.
Ja, men det ger ju en bredd för laget och sen en viss mån en spets också i hockey. Alltså, han breddar väl spetsen kan man väl säga, men sen är ju Indrasis och Kopacka, de är ju för jäkla bra också.
Hur var trycket då i Karlskoga? Det var fullsatt för andra matchen i rad och senast de hade fullsatt och innan i fredag så var det typ 2016 eller någonting. Så att av tv-bilden att döma så verkar det vara ett bra drag.
Jag gissar på att det var lite bättre i fredags när ölen fick härja lite fritt så att säga. Mm.
Ja, och det är för jävligt. Man ska inte hälla öl på en tränare. Det är, jag behöver inte ägna ett eget poddavsnitt, utan det är sunt förnuft. Och jag kommenterar inte alla bengaler som har tänts. Det är sunt bund förnuft. Men de hade satt upp ett plexiglas, va, ovanför läktaren där, eller ovanför Brynäs-tränarna.
Ja, och det blir ju liksom som en keps ovanför båset så att säga. Alltså man, jag tror det är på 3,5 meter det här plexiglasen. Det var kanske upphöjt till 4 meter och så var det någon sån keps och så stod det 4 eller 5 vakter och bara blängde på publiken upp från det här båset och inte hade någon annan arbetsuppgift. Så jag relaterar lite grann till hur det ser ut när engelska stewards sitter och kollar på publiken på Premier League-matcher. I princip så var det.
Jaha, okej. Okay. Ja, det var väl kanske lite lugnare tillställning en söndag än en fredag i Karlskoga, tänker jag.
Ja, men så var det ju. Men det är klart att det var maffigt och det var sjukt varmt i Nobelhallen. De fick ju öppna fönstren där uppe och isen blev ju ganska risig efter första perioden. Tyckte jag ändå märktes att det studsade till lite med puckarna under matchens gång.
Ja, tredje perioden noterade jag också. Dels så fick de ju liksom vänta och släppa pucken där i början, men då kändes den geggig i den isen.
Det känns ju som Nobelhallen, annars där är man van vid att det är 2,5 tusen åskådare och det är ganska kallt ute. Det har ju faktiskt blivit riktigt fint vårväder över Sverige här nu. Jag vet inte hur du har det uppe i Skellefteå, men det har ju varit 13-14 grader i Karlskoga.
Åh jäklar. Ja, då har jag varmt när jag kommer hem till Karlstad till veckan då. Jag är uppe i Skellefteå och ska kommentera matchen ikväll när det här avsnittet släpps. Men var det sista matchen i Karlskoga för säsongen?
Absolut. Jag tror inte Karlskoga har ork, eller jag tror Brynäs vet hur de ska göra och de tänker nog inte bjuda på att ta det till en match 6 i Karlskoga och eventuellt bli lite uppstressad, utan man kommer stänga den här matchen under tisdagen. Det är ju egentligen det optimala för ett lag att man får 3 hemmamatcher, man stänger det på match 5 och så får du lite vila inför nästa runda. Så jag tror det är sista matchen, och sista matchen kommer det även bli för Albert Lyckåsen i Karlskoga på tisdag, för att han kommer byta klubb nästa säsong. Lyckades jag nosa upp i korridorerna efter matchen.
Jag tänkte fråga dig om nästa säsong. Jag har fått lite uppgifter på att du ska vidare i din karriär. Vad säger du om det?
Ja, egentligen ingenting. Jag har fullt fokus på slutspelet. Jag får snacka med agenten efter säsongen.
Men jag förstår att du är klar någonstans. Stämmer inte det, eller?
Ja, inte skriftligt i så fall. Inte vad jag vet.
Okej, okay. Om jag säger Västerås, vad säger du då?
Då säger jag att det ligger nära Bålsta, men inget annat.
Okej, okay. Men du har inget förslag på bordet på dem, eller?
Nej, det får du fråga min agent faktiskt. Ja, det får du. Jag tror jag har fler förslag faktiskt, men jag får se vad de säger här i BIK först och ja, så får jag ta det sen.
Okej, okay. Om jag säger att du spelar i Västerås, då vad säger du då?
Ja, då får jag väl säga. Ja, det vet inte jag.
Men han har inte varit så bra i Karlskoga den här säsongen, Lyckåsen. Men han kanske får ett lyft i sin kommande klubb som då blir...
Västerås kommande säsong. Och där
okay.
Kommer han väl bli den man kanske trodde att Kalle Lopponen skulle vara någonstans i Västerås. Ska få en hyfsat stor roll i PP och kanske börja få igång poängproduktionen för att... Han har rätt mycket hockey i sig och är rätt fin där uppe på blålinjen med puck. Och han är ju ändå förhållandevis ung. Jag tror han är 0-1 bara.
Ja, och grejen är den man rimligtvis en ganska bra peng man alltså kan få honom för också, då tänker jag.
Ja, absolut, det tror jag. Och Västerås, de är väl kanske i behov av att hitta lite sådana spelare som faktiskt blir bättre och tar kliven i Västerås istället för att värva färdiga spelare. Utan jag tror till exempel Malte Sjögren också som har varit i Björklöven. Man vet hur han var i Kristianstad. Jag tror att man kan hitta en bra roll till honom i Västerås. Jag tror Västerås måste gå in med den inställningen lite när man värvar till kommande säsongstrupp. Att det kan inte bara vara färdiga spelare och importer och Komarek. Visst, Komarek är ju hur bra som helst.
Absolut.
Men det kan inte bara vara sådana spelare. Och de måste ju kunna utveckla spelare också.
Jag tycker vi avslutar podden där. Va? Du är i... du för att säkerställa, vad är du kvar i Karlskoga? Eller vad är du?
Jag är i Karlskoga nu, måndagen när folk lyssnar på detta sitter jag i en bil på väg upp till Mora, sen blir det Gävle på tisdag, sen blir det Stockholm på onsdag och så får vi helt enkelt se var man tar vägen sen.
Ja, ja då täcker vi upp bra. Jag är i Skellefteå som tidigare nämnt här under måndagskvällen, så att då har vi mycket matcher att täcka och mycket att prata om på avsnittet på torsdag. Och fram till dess fortsätter jag efter nyheter, Svensson.
Det kan du ge dig fan på.
Tack för att ni lyssnar. Ha det bra. Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.